En blodsdroppe på en matta, saliv på en fimp eller ett hårstrå i en mössa. När DNA-analyserna kom förändrade de brottsutredningarna i grunden.
Det är en vetenskaplig revolution som har gett ett av brottsutredarnas säkraste kort. För DNA ljuger inte, som det brukar heta.
Och i Sverige har DNA varit avgörande vid två av våra största och mest uppmärksammade polisutredningar.
Det här är Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia, idag om DNA.
Jag heter Lena Nordlund.
Och jag heter Björn Gunnér.
En sommardag i juli 1986 i byn Enderby i England. 15-åriga Dawn Ashworth försvinner. Två dagar senare hittas hon död på en åker, täckt av grenar, gräs och uppslitna växter. Det konstateras att hon har blivit våldtagen och strypt.
Snart förstår polisen att det här mordet kan kopplas ihop med ett liknande som skedde 2,5 år tidigare. En annan 15-årig flicka, Linda Mann, som aldrig kom hem. Hon hade blivit våldtagen och strypt på samma sätt och bara några 100 meter därifrån.
Polisen misstänker att det är någon från trakten som är gärningsmannen, och för första gången någonsin tar de hjälp av en helt ny metod inom kriminaltekniken.
Det handlar om att utnyttja att var och en av oss har en helt unik sammansättning av vår arvsmassa som går att se i varje cell som vi har råkat lämna efter oss, i blod, sperma, svett eller hårstrån.
Björn, jag har ju jobbat så himla länge på Vetenskapsradion, och när jag var helt ny på 90-talet så var DNA-analyser på tapeten i ett väldigt känt brottsfall som vi också rapporterade om. Minns du O.J. Simpson?
Ja, jag minns absolut O.J. Simpson. Han var ju amerikansk fotbollsspelare, en av de största stjärnorna där, och så var han ju överhuvudtaget superkändis. Han var ju skådespelare också, var med i Nakna pistolen-filmen har jag för mig. Men sen hände det någonting som var något väldigt dramatiskt. Det var något med en polisjakt ju på honom, och den direkt sändes i TV för mig.
O.J. Simpson is in that car. Now police radio is saying that Simpson has a gun at his head.
Look at all the cars on this next bridge, man.
Det här var nog det mest TV-bevakade brottsfallet någonsin, i alla fall ditintills. Det sågs av flera 100 miljoner, och rättegången direkt sändes också. Och det var alltså exfrun och hennes vän som hade blivit knivhuggna till döds. Och förutom deras blod så fanns det då rikligt med blodspår på brottsplatsen från en annan person. Och DNA från det blodet, det stämde helt överens med det från O.J. Simpson. Ändå så blev han friad då, för DNA det var så nytt inom brottsutredningar, och försvaret de lyckades argumentera för att labben på något vis hade förorenat proverna och att det inte var pålitligt, trots att det var 3 oberoende labb som hade kommit fram till samma sak.
Ja, det är ju rätt speciellt. Men sen så gick det väl ganska fort för det här att förändras, och att DNA väldigt snabbt ändå började ses som det gör nu, att det är liksom ett av de allra starkaste bevisen i brottsutredningar.
Mm. Och i Sverige hade det som då hette Statens kriminaltekniska laboratorium redan hållit på med DNA-analyser sedan 1990 ungefär. Och samma år som O.J. Simpson-rättegången pågick i USA, då rekryterade de en ung man till sin DNA-avdelning.
Jag har jobbat med det här sedan 95.
Så när du började 1995 och höll på med DNA, kunde du då ana att det skulle bli så avancerat och alla de här möjligheterna som finns nu idag?
Nej, egentligen inte. Tekniken har ju bara fortsatt utvecklas. Och i mycket handlar det ju om att få fram mer och mer information egentligen från allt mindre mängd material av sämre kvalitet.
Mm. Ricky Ansell heter den här mannen som vi träffade, och som idag 30 år senare är DNA-expert på Nationellt forensiskt centrum Och han säger det att i Sverige så hade vi aldrig den här diskussionen som fanns under O.J. Simpson-rättegången där om att DNA inte skulle vara pålitligt.
I de fall som man tvivlar på DNA så handlar det inte om själva tekniken i sig utan mer om vad ett DNA-prov verkligen kan visa.
DNA-tekniken i sig är ju robust. Och den stora frågan idag är ju sällan om DNA verkligen kommer från en viss person eller inte, utan det är ju ofta hur det kom dit, när det kom dit och andra frågor som är egentligen utanför själva DNA-biten.
Mm. Och Rickard Sällan säger att DNA när det kom så blev det redan från början ett starkt tillskott till andra metoder som fingeravtryck och sånt som också är personbindande som man säger.
Mm. Men de första analyserna, de som gjordes i England på 80-talet till exempel, de hade en svårighet och det var att det behövdes så stora mängder prov för att det skulle gå att analysera mycket. Blod, saliv eller sperma till exempel och det har man inte alltid efter ett brott. Men på 80-talet var det en amerikan som kom på något som heter PCR som förändrade allt och det har väl du också koll på Björn?
Ja, alltså typ det var ju något som man fick lära sig under pandemin, just den termen PCR-test. Det pratades ju mycket om då, men du kan påminna om vad det där står för.
Ja, för det har funnits mycket längre än sedan pandemin och används till annat än virustester. Det står för polymerase chain reaction och det är en metod att snabbt och väldigt exakt masskopiera upp små mängder DNA så att det blir mycket mer.
Just det. Och då kan man alltså göra analyser trots att man kanske bara har en väldigt liten blodfläck eller vad det nu kan vara att utgå ifrån.
Men om jag gör så här på dig nu. Nu tog jag dig på axeln. Mm. Finns mitt DNA i din skjorta nu?
Det skulle du kunna göra. Det beror ju på vad du har hunnit avsätta med den korta kontakten som var. Sen är ju nästa steg i det här är ju att man ska lyckas fånga upp det. Och den typen av spår som då skulle kunna vara avsatt, som vi kallar kontaktspår, de syns ju inte. Så de vet vi ju inte var de sitter. En blodfläck ser vi ju. En spermafläck kanske vi ser för blotta ögat eller med hjälp av en ljuskälla. Men ett kontaktspår går inte att se.
Hur hittar man det då?
Vi använder en teknik som heter minitejpning. Så att man tejpar ytlagret på textilien.
Och sen lägger man den där minitejpen i någon vätska kanske och får loss material därifrån och så åker in i någon maskin eller hur går det till?
Ja, efter att det är säkrat med minitejp eller på annat sätt så är nästa steg att utvinna DNA. Och det finns ett antal olika metoder som beror på egentligen vad är det för spår vi har säkrat, hur mycket är det av spåret och vad sitter det på. Beroende på hur mycket det är så kanske man behöver späda det eller så är det obefintligt och då kanske man inte kommer vidare. Men man tar den då man behöver och sen gör man nästa steg som är den här kopieringen med hjälp av PCR.
Hur lite kan det vara för att det ska gå? Räcker det med en cell?
Teoretiskt räcker det med DNA från en cell, men vi brukar säga några cellers DNA.
Mm. Minitejpning, det låter liksom lite gulligt och hobbyaktigt på något vis.
Ja, men det är det ju inte.
Nej. Och då sa han ju så här då att ibland så är det obefintligt och då kanske man inte kommer vidare, eller hur?
Ja, det sa han ju.
Och det är ju så att i verkligheten så är det inte så lätt som det brukar vara i kriminalserierna. Där hittar de ju nästan alltid DNA. Men ja, i verkligheten är det svårare. Och dessutom så finns det en sak till att tänka på och det är att även om det finns DNA på en brottsplats så är det ju ändå inte något bevis för att personen som har lämnat det här DNA har varit på den brottsplatsen.
I DNA-sammanhang så finns det ju möjligheter till vad vi kallar sekundär överföring kan ju förekomma. Det är ju helt enkelt att någonting har förts över och sen via en till aktivitet så förs det någonstans.
Så det kan hamna, mitt DNA kan hamna någonstans där jag inte har varit?
Ja.
Mm, tänk på det.
Ja.
Och Rick Ansell, han är väldigt noga med att påpeka att han och hans kollegor som gör DNA-analyser, de konstaterar ju bara vems DNA det är de hittar. ingenting alls om vad det är som har hänt eller hur DNA har hamnat på en viss plats. Det är inte deras jobb, utan det är de utredande poliserna som ska göra.
Mm. Sen undrade vi också vilka som är de viktigaste fallen som har lösts med DNA i Sverige. Och det är svårt att svara på, tycker Rick Jansell, för vartenda fall som blir löst kan ju vara extremt viktigt på individnivå. Men om vi menar de största fallen medialt där DNA varit inblandat, då finns det ändå några som vi alla minns.
Mordet på Anna Lind är ju ett uppenbart sånt fall. Men även dubbelmordet här i Linköping. Men det är ju bara för att nämna några. Men det finns ju så många fler, och det mesta vi bidrar till då är ju inte medialt alls.
Och vid båda de utredningarna så fick polisen tillstånd att använda sig av undantagsmetoder. Vid mordet på Anna Lind 2003, då fick de tillstånd att jämföra DNA från mordvapnet, som var en kniv, med DNA ur den så kallade PKU-biobanken. Och det är en biobank för forskning om olika sjukdomar där nyföddas blod lagras, och inte alls tänkt för polisarbete egentligen.
Just det. Och sen då vid dubbelmordet i Linköping 2004, där var det då en 8-årig pojke och en 56-årig kvinna som blev knivdödade i ett bostadsområde mitt på ljusa dagen, eller ja, morgonen var det väl. Och i det fallet så fanns det bra DNA-spår både från mordvapnet, och så fanns det också hårstrån i en mössa. Och den knivhuggna kvinnan hade dessutom sett angreppet på pojken, och hon levde länge nog för att hinna berätta att mördaren var en ung man.
Mm. Och polisen topsade över 5000 män, de höll tusentals förhör och gick under åren ut med två fantombilder. Den ena var baserad på DNA man hade hittat, men de hittade ingen gärningsman.
Nej, de gjorde inte det. Förrän 2020, för då tog allt en ny vändning. Och det var tack vare en släktforskare från Härnösand som hade specialiserat sig på att använda DNA. Och det här var precis efter att en massmördare i USA hade åkt fast och dömts. Efter flera decennier av utredande och letande som inte hade rätt någonstans. Och det här var en person som hade blivit känd som The Golden State Killer. Och det som då avgjorde saken, det var att polisen där tog hjälp av släktforskningsdatabaser.
Och så fick jag då höra att man i Linköping funderar på att man skulle prova det här i Sverige. Och jag tänkte, det är jättebra. Men det här kan ju inte polisen, så de behöver ju förmodligen hjälp. Så jag ringde helt enkelt upp polischefen där nere, Jan Staff, och frågade, hej, behöver ni hjälp?
Och de ville ha hjälp?
De ville absolut ha hjälp. Kom ner sen och visa hur det funkar. Och de sa att det är ju precis det här vi måste. Det är liksom sista halmstrået.
Mm. Efter 16 år så kan man ju verkligen fatta att om det fanns ett halmstrå kvar så vill man prova det. Och personen som vi hör här, det är ju då DNA-släktforskaren Peter Sjölund.
Ja, och numera har nog många hört talas om honom, men då var han inte känd alls. Han hade visserligen hjälpt till med DNA-släktforskning i flera fall med fader okänd och hittat försvunna pappor. Men något som liknade det här hade han aldrig gjort förut.
Då är det väl ändå så att det är en del skillnader på de DNA-analyser som poliser gör och de som behövs vid släktforskning.
Ja, det är stor skillnad, berättar Peter Sjölund.
Ja, polisen har använt DNA sedan 90-talet, men då tittar de på 15-16 punkter i DNA. Medan vi släktforskare tittar på över 700 000 punkter. Så vi kan ju liksom hitta helt andra saker. Så man skickar in sina DNA-profil till en databas där andra har testat sig. De laddar in den här profilen, jämför med alla andra som är testade, och hittar de då personer som har några bitar av DNA som är lika som den här okända, då är de släkt. För har man DNA som är lika, då är man släkt. DNA ljuger inte.
Men det behöver väl inte alltid heller ge en träff?
Nej, alla har inte släktingar i såna här databaser, även om det börjar bli allt fler av oss. För det räcker ju att någon av alla de 2 miljoner som finns uppladdade i databasen är avlägset släkt med en. Om någon är avlägset släkt med mig, då kommer det ändå gå att använda ett sånt register för att spåra just mig, om jag nu skulle ha begått ett brott och lämnat DNA-spår efter mig.
Det har du väl inte?
Nej. Det har jag inte. Men Kommer en person från en annan del av världen där det inte funnits folkbokföring med skriftliga källor och där man inte släktforskar på det här viset, där man inte har gamla kyrkböcker till exempel, då tar det stopp. För personer med ursprung från Asien, Mellanöstern eller Afrika, då går det inte att släktforska på det här sättet, säger Peter Sjölund.
Nej. Och vad sa han nu då? Är det bara en databas av de här släktforskningsdatabaserna som polisen får använda?
Två egentligen, sa han. Två amerikanska databaser. Men en finns det tydligen nästan inga svenskar i, så i princip är det en.
Mm. Ja, finns ju en. Det kanske är den.
Ja.
Och den här gången så skickade de alltså in Linköpingsmördarens DNA-profil som de hade hittat till den här databasen.
Ja.
Men den här databasen skickar ju tillbaka en lista på personer som då på något sätt var släkt med den här okända gärningsmannen. Så jag sitter ju där med en lista. Jag kan se hur mycket DNA som är lika med den här okända gärningspersonen. Men jag vet inte hur de är släkt, bara att de är släkt. Så att för att hitta honom i det här fallet då, så fick jag ju kolla hur var alla de här personerna släkt med varann. Var kommer de gemensamma DNA-bitarna ifrån? Och jag fick gå tillbaka till 1700-talet innan det började gå ihop de här släktträden.
Ja, från listan så väljer han ut de personer som har bäst DNA-matchning med den okända gärningsmannen. För de är alltså närmast släkt och då behöver man inte gå lika långt tillbaka. Men från dem går han bakåt och somliga av namnen på listan har redan färdiga släktträd som någon annan släktforskare tagit fram. Och andra får Peter forska fram på traditionellt sätt.
Just det, och då är det med hjälp av kyrkböcker och folkbokföring och sånt.
Ja, och just sån data har vi varit bäst på i världen, så det finns ju i våra arkiv. Och när han gör den här släktforskningen i det här fallet av personerna på hans lista, då ser han hur flera av deras släktträd går ihop i ett par byar i Östergötland. Det är alltså där flera av personerna på listan har gemensamma anor.
Om jag hittar ett antal kopplingar där bak för några hundra år sedan mellan de här personerna som har ärvt bitar av DNA som är lika som gärningspersonen, då vet jag att okej, då härstammar även gärningspersonen från de här personerna som jag har hittat där bak på 1700-talet. Så då vänder jag och så forskar jag framåt från dem och då är det mycket släktforskning. Jag måste kartlägga alla ättlingar, det blir många barn.
Det grenar ju ut sig jättemycket. Går du ner för varje sån gren då?
Då följer jag varenda gren, varenda barn och deras barn.
Ja, han utgår alltså från de här gemensamma släktingarna på 1700- och 1800-talet och letar sig framåt via deras, alla deras ättlingar. Och någonstans bland de manliga nu levande ättlingarna borde alltså gärningsmannen finnas.
Jag hade ju huvudet fullt med namn, årtal, byar och så helt plötsligt stötte jag på en av de här grenarna. Vänta nu, Älgebosätter, den byn känner jag igen. Den har jag sett och så in i mina, jag hade byggt släktträden i Excel så det var väl in där och söka och hitta Älgebosätter. Och då var ju det som gjorde att allting gick ihop. Och då satt jag med en familj, två söner och visste att okej, det är någon av er.
Och vad hände då? Vad gjorde du då?
Ja, det var en fredag. Jag kände att jag kan inte vänta till på måndag med att ringa. Han har ju i och för sig inte gjort något på 16 år. Men om det skulle hända något i helgen. Så jag ringde direkt ner till Jan Staff i Linköping då, och sa, du, jag hittar honom. Ah, lever han, säger han. Ja, han bor mitt i Linköping. Åh fan, säger han.
Kom ner på en gång, vi kan inte vänta, sa polis Jan Staff då.
Ja, och då tog alltså Peter Sjölund och brände ner från Härnösand redan den kvällen.
Ja, på fredagskvällen. De började liksom förbereda ett gripande där på helgen. Men det var alltså två bröder som hade DNA som stämde in i släktträden. Och det kan inte släktforskningen visa vem av dem det är.
Nej, och vad gör man då då?
Ja, de konstaterade att gärningsmannaprofilen stämde bäst på lillebrodern. Storebrodern, han levde ett mer ordnat liv med familj och jobb. Men storebrodern fick också topsas. Men det var lillebrodern de hela tiden misstänkte.
Vi kartlade var han bodde någonstans och de gjorde ordning för att insatsstyrkan skulle kunna gå in där på morgon tidigt. Och jag fick gå upp till åklagaren, för hon måste ju fatta beslut om att han ska gripas. Jag slängde upp mitt släktträd där tillbaka till 1700-talet på projektorn. Åklagaren tittade på mig och sa, ja, jag förstår ju inte riktigt hur det funkar, men jag förstår att det måste vara så här, så att, nu fattar jag beslut om att han ska anhållas.
Och det här är ju en helt annan sorts släktforskning än vad du har hållit på med tidigare. Hur var känslan att vara i något sånt här? Ett verkligt, riktigt, otäckt, brutalt brottsfall?
Ja, det var ju lite kluvet. Dels, det var ju så hemligt allt. Jag fick ju inte ens prata med någon annan släktforskare. Men samtidigt kändes det ju otroligt bra att nu kommer de anhöriga äntligen få svar.
Var det mer spännande att lösa ett sånt här fall än sånt som du har hållit på med tidigare?
Varje fall är unikt och det är alltid spännande att lyckas hitta en okänd pappa. Men det är klart att det här kändes ju mer större och viktigt för så många. Jag förstod ju under den tiden jag höll på att vilket trauma det här verkligen var för Linköping. Så många människor som berättat att ja, alltså de stängde ju förskolorna, vi fick följa våra barn till skolan i flera månader. Och så många, förutom just de anhöriga, då var ju drabbade av det här.
Ja, så han blev ju verkligen en riktig hjälte, får man ju säga, då, genom att lösa det här.
Mm, Peter Sjölund. Och han skrev ju också en bok. Och han fick sommarprata i P1. Och det har till och med gjorts en Netflix-serie om hela det här, en dramaserie.
Men sen så tog det ändå stopp. Det blev inget mer av det här att man fick använda släktforskningsdatabaser på det sättet i brottsutredningar i Sverige.
Nej, det hade ju varit ett pilotprojekt bara. Och det finns en del etiska frågor om integritet. Det är privatägda databaser i USA tänkta för ett helt annat ändamål om man tittar på folk som inte alls ingår i brotten. Så det blev stopp för att det här skulle utredas. Men förra sommaren så kom en ny lag och nu får DNA-släktforskning användas i vissa fall. Och polisen har numera en anställd släktforskare för att jobba med sånt här.
Men det här är alltså inte någon rutinmetod som kan användas hur som helst utan bara då när alla andra vanliga polismetoder har provats utan riktig framgång att man når fram. Och där sa ju då också Ricky Ansell på NFC när vi träffade honom.
Som ett verktyg så är det ju oerhört stort och kanske bland det största som har hänt egentligen de senare åren på det sättet. Däremot så är det ju inte en metod som kommer att vara i någon större omfattning utan den kommer att användas i ett fåtal fall. Det är klart att för vissa fall så kommer det vara direkt avgörande att kunna ta det här. Men det är ju en extremt känslig metod. Vi går in och tittar på en stor mängd DNA, hanterar data i externa databaser och så vidare.
Nej, det här är alltså inte en vanlig rutinmetod. Men det finns ett fall just nu där polisen har fått använda sig av sånt här släktforsknings-DNA. Och det är också ett dubbelmord som hände för många år sedan. Brattåsmorden kallas det för. Och det var ett gammalt par som blev mördade på sin gård i Ångermanland 2005.
Där har de hittat och gripit en misstänkt person med släktforsknings-DNA. Men det finns en del oklarheter. DNA visar tydligen bara att den här personen varit på platsen. Det finns inte på något mordvapen som i Linköping. Och fallet är inte avgjort, så det kunde Rick Jensell inte kommentera alls.
Men du Lena, Ricky Ansell som vi pratade med, han sa ju att just det här med DNA för släktforskning, det kan vara det största som har hänt inom DNA när det gäller kriminaltekniken på senare tid. Att det är en ganska stor grej.
Ja, verkligen.
Men sen så finns det ju mycket mer som kan hända på det här området i framtiden. Och en sak där är ju att det här med DNA faktiskt kan säga en del om hur en person ser ut. Alltså man kan se det när man tittar på DNA. Och det används ju redan idag, eller hur?
Ja, lite. Även om det inte är någon mirakelmetod än så länge. Till exempel så var som sagt den ena av två fantombilder som gjordes vid dubbelmordet i Linköping baserad på DNA. Och en del saker kan de ringa in, säger Rick Jensell.
Vi har metoder idag där vi kan titta på ögonfärg, hårfärg, hudfärg och sen vad vi kallar biogeografiskt ursprung. Och det är ju helt enkelt var någonstans på jorden den som har avsatt spåret hör hemma rent egentligen historiskt då. På gång in är ju även hårtyp, skallighet, fräknar och andra sådana saker.
Och sånt här forskar de om på Rättsmedicinalverket för att då kunna få in fler utseende drag. Men det är ju långt ifrån att man kan få fram ett färdigt utseende ur DNA. Det finns ju saker som form på ansiktet, vilken sorts näsa eller längd eller kroppsform. Ja, de sakerna är för knepigt och svårt än så länge i alla fall.
Mm. Det forskas också om andra metoder att dra nytta av DNA, olika sorters specialanalyser. En är till exempel en avancerad metod att kunna se skillnader på enäggstvillingar. För de har exakt samma DNA-uppsättning. Men det kan ändå finnas små kemiska skillnader som uppstår under en persons levnad som möjligen kan skilja på tvillingparet.
Men det är ändå de vanliga DNA-analyserna som är rutin. Och mängden sådana har ökat enormt på NFC de senaste åren. Det här var helt förbluffande siffror tycker jag. På ett år så gör de ungefär 50 000 personanalyser. Det är alltså då från topsade personer. Antingen är det misstänkta som ska in i deras DNA-register. Eller så är det prover från personer som sen avskrivs. Och sen då när det gäller spår. Det är alltså det som de hittar på brottsplatser och som de ska jämföra med sina DNA-register. Ja, då var det ännu mer, ungefär 80 000 om året. Och då kunde jag inte låta bli att undra, är det verkligen så många brott som sker i Sverige?
Ja, det kan ju visserligen vara många analyser från ett enda brott, men visst låter det som väldigt höga siffror.
Ja, det är ju så det ser ut. Och sen är det ju så att med den nya biometrilagstiftningen så ska ju personer som är skäligen misstänkta för brott, och de ska ju topsas. Så att sedan den lagen trädde i kraft juli förra året så har ju antalet DNA-topsningar ökat.
Säger Ricky Ansell från NFC.
Lena, nu har vi pratat om nutiden och så framtiden ett tag. Ska vi ta då och gå tillbaka till vad vi började med, de här hemska morden på två unga flickor i England på 1980-talet. Det var ju då alltså första gången någonsin som någon dömdes med hjälp av DNA-bevis. Men hur kom det sig egentligen att polisen kunde använda DNA så tidigt i det där fallet?
För att polisen läste lokaltidningen. För det här var utanför staden Leicester, och på University of Leicester fanns en duktig forskare, Alec Jeffries. Och han hade kommit på att en ny metod, DNA fingerprinting, kunde användas för att knyta DNA till olika individer. Och det hade de skrivit om i tidningen. Han hade inte tänkt sig det för brottsutredningar utan andra användningsområden. Men polisen David Baker, chefsutredare, läste tidningen och gjorde den kopplingen.
I'd heard about Alec Jeffries' work. I read about it in the local paper. And so we contacted Dr. Jeffrey and asked him if he would do a DNA test for us.
Det här är David Baker i en dokumentär som finns på YouTube, True Lives, om de här morden. Han dog för övrigt i våras, 90 år gammal, och han ses lite som en pionjär eftersom det var han som kom på att fråga forskaren Alec Jeffries.
My initial reaction was, well, yes, we will try, but don't hold out too much hope. Nobody's ever attempted this sort of analysis on real forensic casework.
Okej, sa Alec Jeffries, men ha inte för stort hopp. För ingen har någonsin gjort något sånt här förut, och DNA är flera år gammalt och kan vara nedbrutet.
Men det gick väl bra?
Ja, de fick prover från spermafläckar från båda de mördade flickornas kläder. Och det fanns DNA, och det var identiska mönster från båda morden.
Så då hade de väl alltså mördarens DNA?
Ja, DNA, men ingen misstänkt mördare. De topsade och fick in DNA från 5511 män i trakten, men fick ingen träff.
Då var han kanske inte från trakten ändå?
Jo, men det tog sin lilla tid att hitta honom. En av alla de som fanns på listan över oskyldiga var en 27-årig bagare som hette Colin Pitchfork. Men en kväll på pubben råkar en kvinna höra ett samtal. En bagarkollega skryter om hur han har lämnat prov i Collins ställe. Han ville hjälpa sin kompis som av något oklart skäl ville slippa hamna i polisregistren. Och kvinnan som hörde det här ringde till polisen som åkte hem till familjefadern Colin Pitchfork. Han erkänner direkt båda morden och döms till livstidsfängelse. Och där sitter han fortfarande.
Och hur gick det då för bagarkollegan som lämnade in ett falskt prov?
Och han åker också fast och döms till 2 månaders villkorlig dom. Så The Pitchfork Murders var första gången DNA användes för att lösa ett mord. Men på sätt och vis kan man ju säga att det inte var DNA som gjorde att Colin Pitchfork åkte fast, utan hans glappkäftade kollega på puben.
Just det, det kan man faktiskt säga på sätt och vis. Men vi måste väl ändå också säga, hur gick det med O.J. Simpson till slut?
Oh, men han dömdes sen civilrättsligt till stora skadestånd till de mördades familjer. Och långt senare åkte han fast för något annat, ett väpnat rån, och fick fängelse. Och han dog 2024.
Okej. Okay. Och med det slutar Brottsspår i P1 för idag. Om någon vill höra mer av Peter Sjölund, han med släktforskar DNA, så kommer han vara med i ännu ett avsnitt. Det blir det sista som kommer senare i sommar. Hej så länge, säger vi nu. Jag heter Björn Gunnér.
Och jag, Lena Nordlund.